Legosoldaten Simon Mann dör 72 år gammal. Ledde efter en karriär inom brittiska SAS, privata säkerhetsstyrkor som skyddade företag i konfliktzoner. Simon Mann var en legendarisk krigare, en soldat. Han började som officer i den brittiska armén och han var som sagt en del av SAS som är en sorts brittiska elitstyrkor. Hemliga special forces, jag vet inte exakt vad den korrekta såna här team av enormt kapabla soldater som går in och gör hemliga, ofta hemliga, viktiga punktinsatser. Så han var riktigt hårding, ytterst vältränad och så vidare. Han jobbade framförallt i Nordirland under The Troubles. Det var hans primära domän inom SAS, men också i andra delar av världen. Sen han kom ut från det militära så tog han kontakt med inte ett av sina gamla befäl, men han kom tog kontakt med David Sterling, en officer som var han var legendarisk för sina bedrifter i andra världskriget, och han var också grundaren av SAS och han hade diverse projekt även utanför det militära, såna här privata militära projekt. Och Simon Mann ringde upp honom och frågade liksom, hej, kan jag få jobba med dig? Och sen så anslöt han sig till de här projekten, och de sålde då militära och angränsande tjänster framförallt i Mellanöstern. Och David Sterling är en väldigt intressant person. Han höll på med massa intressanta projekt. Vi kommer att prata lite om statskupper i det här inslaget. Och en sak som han försökte göra var att han försökte avsätta Muammar Gaddafi på början av 70-talet. Och han försökte också avsätta den brittiska regeringen på mitten av 70-talet. För att han var bekymrad över den politiska utvecklingen där. Simon Mann i alla fall, han jobbade då med David Sterling, och sen rörde han sig in och ut i den brittiska armén, diverse andra projekt. Och vid något tillfälle så sökte han sig mer till den civila sfären. Kände att jag vill tjäna lite mer pengar, kanske ha lite mer stabilitet. Och sen hade han en kompis som heter Tony Buckingham, som var oljemagnat och hade olje- och gas utvinningsverksamhet i Angola. Han sa, visst Simon, kom till mig, jobba för mig i Angola, kom in i oljebranschen, det blir roligt och lönsamt. Så okej, så åker ni. Men ganska kort då, efter att han har börjat etablera sig där i Angola som oljeman, så utbröt ännu ett inbördeskrig. Och det här oljeföretaget då, de hade ett högkvarter i en stad som heter Soyo, som ligger precis i norra Angola, precis på gränsen till Kongo. En hamnstad där de hade sin verksamhet. Och den här staden togs av UNITA-gerillan, eller UNITA-partiet, som var, jag vet inte exakt vad det var, men jag tror att det är en sån gammal maoist-gerilla, men vid det här laget så var det väl någonting annat. Så att det kom då militanta typer som höll på med statskupp just då, och de tog den här stan. Och så sitter de där oljemännen och säger, vad fan ska vi göra nu? Men Simon Mann, han är ju soldat, han är gammal SAS-kille, så han säger att det här kan vi inte bara acceptera, vi tar tillbaks den. Vi tar tillbaks stan, vi ska ha alla våra grejer såklart, vi tar Soyo. Och det var så upprinnelsen var till de här väldigt berömda sakerna som hände sen. Och då åkte de till Sydafrika. Därför att Simon Mann, han var halv sydafrikan. Och han visste att i Sydafrika fanns det kapabla soldater som kunde rekryteras. Därför att det här var ju då början av 90-talet. Så att apartheidregimen höll på att avveckla sig själv, och en del av det var att de gjorde väldigt stora nedskärningar i det militära. Så att det fanns väldigt mycket vältränade, duktiga soldater som plötsligt blev övergivna av sin stat. Så de fick liksom, de blev uppsagda eller de fick sina pensioner inställda och så vidare. Och det här fattade Simon Mann att man kunde dra nytta av. Så han tog kontakt med en bekant till honom som hette Eben Barlow. Ytterligare ett väldigt bekant namn. och snackade ihop sig, sa kan vi hitta folk i Sydafrika? Absolut, sa Barlow, det kan vi göra liksom. Och jag har förresten ett företag som jag har satt upp här som vi kan använda till det. Det heter Executive Outcomes. Och Executive Outcomes, det blev ju då det legendariska, ökända företaget som Simon Mann verkade genom. Så först var det då Angola, där de jag är inte helt säker på alla detaljerna, men de jobbade för regeringen, den dåvarande regeringen i Angola, som var under attack från UNITA-gruppen. Så det var liksom ett inbördeskrig, och det var väldigt omfattande projekt och väldigt lönsamma projekt för Executive Outcomes. Och de tog så ju också, de tog tillbaka, först gjorde de räder för att ta tillbaka all sin utrustning i hamnen där, och sen så tog de också hela staden. Så han lyckades med det projektet. Och under den här perioden då, så var de, tekniskt sett så var de inte legosoldater, utan de blev formellt, de androlerades som en del av den angolanska militären. Så att de hade liksom titlar och uniformer och allting liksom. Så att de var inte tekniskt sett legosoldater, men i praktiken var de såklart det. Och sen de också kände för att de var i Sierra Leone, där det var så här, rebeller som försökte ta över landet, och det hotade liksom folk som hade diamantgruvorna eller vad det var för någonting. Och då kom Executive Outcomes in, stadda i kassa av de mycket lönsamma operationerna i Angola, kunde de kosta på sig ett nytt äventyr i Sierra Leone. Och det gick ganska bra. Och så där höll de på tills 1998, då de stängdes ner av ANC i Sydafrika, som stiftade en särskild lag som var, inte nämnde Executive Outcomes vid namn, men som var tydligt riktad mot dem. Stänga ner en verksamhet. Sen fortsatte det, de hade ett företag som heter Sandline International, som blev ökända för saker de gjorde på Papua Nya Guinea, där de återigen då slog ner ett uppror som hotade huvudstaden där. Ytterligare ett äventyr som Simon Mann blev väldigt känd för, det var att han var delaktig i ett kuppförsök i Ekvatorial Guinea. Det här var 2004, som han var en del av en grupp som försökte ta över det landet. Men det gick inte så väl, och han greps, och han fick sitta i fängelse i flera år. Han satt 4 år i fängelse, tror jag, i Zimbabwe. Och sen så kom den Mugabes säkerhetspolis och slet ut honom ur hans cell och skickade honom till Ekvatorial Guinea, som var de som var mest förbannade på honom. Och så satt han i fängelse där ett tag, tills han till slut benådades. Jag tror han satt 4 år sammanlagt i den här riktigt fruktansvärda afrikanska fängelser. Ja, vilken man, vilket öde, vilka äventyr. Visst är det ganska fascinerande, Boris?
Jo, alltså det är väldigt fascinerande. Men mest fascinerande är faktiskt att han landade alltid på fötterna. Du sa att hans och de här sista fängelseåren var så fruktansvärda. Det är det som jag tycker är så fascinerande med honom, att han räddade sig överallt. Ja. De andra som låstes in, alltså som hans andre mannen, eller de var på samma nivå i befälsordningen, Nick Dutois, han var ju oerhört upprörd när han väl släpptes ut efter torterats, misshandlats, dödshotats. Han och manskapet satt i mycket små celler och pinades de här åren. Och han fattade inte hur det kom sig att han fick en stor fin cell, tv, och maten hämtades från stadens bästa hotell. Jag är väldigt fascinerad över hur jag kunde hantera situationen på ett sådant sätt. Men det var någon väl unt, tycker jag. Nej, som du ser, det är ett extremt fascinerande öde, och sådana människor finns inte. Det enda jag tycker är lite, jag tänkte säga tråkigt, men det är lite sorgligt, alltså att de legosoldater vi har av format under 1900-talet och i det här århundradet, de är de är alltid tvungna att i huvudsak vara liksom tjäna negerkungar.
Mm.
Det är sorgligt. Alltså han hade behövt en bättre härskare. Alltså, han går inte riktigt in i conquistador-läget, tycker jag. Alltså som William Walker som någon gång 1850 erövrar en del av Mexiko, utropar sig till president.
Mm.
Störtas. Men han ger inte upp. Han liksom utropar, tar över Nicaragua. Huvudsak med 50 man, utropar sig till president. Då ingriper amerikanska flottan, för de är lite irriterade på sin medborgare. Och sen till slut så tänker han, jag ska ta Honduras. Då ingriper britterna och det slutar med att han blir arkebuserad. Alltså det är... Jag vill se legosoldater som liksom säger att nej, jag tänker ta över det här jävla landet eller bryta loss den här kakan av det här landet. Då kommer jag verkligen att ansluta mig, eller vad säger
jag. Ja, nej, men det är en bra poäng alltså. Och det är så att om de hade lyckats ta Ekvatorial Guinea som det var tänkt egentligen, så hade det inte lett till att Simon Mann blev kung av Ekvatorial Guinea. Han har ju bara dragit vidare till nästa projekt. Mm. Och inget ont om det. Han hade sin grej och det är liksom, det är okej. Okay. Men det hade ju varit liksom någon sån här negerkung som tog över i Guinea. Och det var hela poängen. Och sen skulle diamanterna fortsätta rulla till något europeiskt företag och så vidare. Så det är sant, det är sant. Och det är häftigt med de som faktiskt gör annorlunda. Som Bob Denard till exempel, som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla. Som gjorde flera försök att ta över Komoroöarna. Och såklart, det finns jättemånga britter också i historien. Alltså, landsmän tillsammans med män som gjort fantastiska saker i Indien och liksom i Centralasien. Och otroliga äventyr där de verkligen har nästan så här gått native och blivit liksom pashor och orientaliska furstar och sånt där. Det är fantastiskt.
Ja, eller Hazarernas prins, Josiah Harlan, som också utropar sig till Alexander den stores efterträdare. Alltså, där är det format på.
Ja. Vi har ett märkligt sammanträffande kring den här nyheten. Därför att bara 3 veckor innan han dog i en hjärtattack så gav Simon Mann en intervju till ingen mindre än Bronze Age Pervert. Det är lite märkligt sammanträffande för att han dog sen. Och det känns också väldigt fint på något sätt. Vår vän Bapp, han är enormt intresserad av legosoldater, kondottierer som man brukar säga, och äventyrare. Han har alltid skrivit mycket om dem. Särskilt såklart i sin bok Bronze Age Mindset och liksom massor med andra sammanhang. Och han har ju tidigare haft Eric Prince som gäst. Och jag tror att det är Eric Prince som har fått Simon Mann att medverka. Simon Mann, han ger någon sån här kommentar i intervjun om att jag känner Eric Prince, och han säger någonting i stil med att vi brukar prata om dig och garva åt ditt program eller något sånt där. Så det är eventuellt så att Eric Prince och Simon Mann båda lyssnar på Babs podcast och snackar om det. Jag vet inte. I alla fall, man hör att Bapp är som ett barn på julafton när han får prata med sina stora idoler. Som han är ibland när han pratar med folk som han verkligen respekterar, blir han nästan lite ängslig liksom. Och det är väldigt fint, det är väldigt fina samtal. Så en hel del av det jag som har sagt i det här inslaget om Simon Manns historia, det är hämtat från Simon Manns egen berättelse i Babs podcast. Så det är inte exakt kanske den versionen av historien som man hittar på Wikipedia, jag vet inte. Men för den som vill höra mer så är det liksom självklart sak då att lyssna på det avsnittet av Caribbean Rhythms. Bapp har lagt ut hela det avsnittet gratis på sin Twitter för att hedra Simon Mann efter hans död. Så det är lätt att få tag på, man behöver inte vara betalande lyssnare på hans podcast som jag är. Utan man kan lyssna snylta och lyssna gratis på just det här avsnittet. Och först är det ungefär 3/4 om Simon Manns biografi och sen är det ungefär lika länge till där de diskuterar legosoldatbranschen i allmänhet, hur krig utvecklas med tekniska landvinningar, hur länder kommer använda sig av frivilliga från andra länder i framtiden med legosoldater och främlingslegioner och så vidare. Det är väldigt spännande samtal. Jag skickade länken till dig, Boris. Lyssnar du någonting på den där?
Oh ja, men jag tycker just andra delen var mest intressant.
Ja, ja. BAP hoppas ju mycket på, och det är jag också givetvis, att det ska bli ett stort uppsving för private military companies. Det är en väldigt, väldigt bra utveckling. Som anarkistisk libertarian så kan jag inte tycka annat än att det vore väldigt bra om vi kunde privatisera militärverksamhet på det sättet. Jag hoppas på mycket mer sån här PMC-utveckling. Och det är också en fantastisk möjlighet för entreprenörer att starta upp verksamheten i den här branschen. Jag tror att det är lättare än vad folk tror. Det finns fler möjligheter och mer närliggande möjligheter än vad folk tror. Framförallt såklart om man har en militär bakgrund. Men jag känner folk som är aktiva i den här branschen som entreprenörer utan att ha någon som helst militär bakgrund. De har andra specialiteter som de säljer på underrättelsesidan till exempel.
Mm.
Men en sak som Simon Mann pratade om, det var att han tror mycket på främlingslegioner. Jag vet inte om du tyckte om det, Boris, men han sa liksom att mer eller mindre att den här modellen som vi hade i Angola, att vi blev inskrivna i den angolesiska liksom rangordningen, och det som Frankrike har med främlingslegionen, det är ingen som gnäller över att de har massa utlänningar som slåss i främlingslegionen. Det är helt normalt. Så på samma sätt kan massa andra länder, och han nämner att till exempel Nigeria borde göra det, för de har mycket säkerhetsproblem. Nigeria borde bara sätta upp en främlingslegion och låta folk ta värvning där. Och då behöver man inte dras med det här stigmat om att det är så här privat militärföretag, att det är liksom Simon Mann och Eric Prince och grabbarna som kommer. Utan för att det är bara en främlingslegion, precis som Frankrike har. Det är en ganska bra idé.
Det är en jättebra idé. Alltså främlingslegioner, höll jag på att säga, det är alltid bra. Nästa. Därför att det innebär ju också att man har en... främlingslegioner... har man en bra liksom procedur för att välja ut folk, inte episkopalkyrkans procedurer, så kan man få en fantastisk styrka. Det har ju Frankrike haft i perioder i alla fall. Spanien har också haft en sådan. Jag vet inte om de har det fortfarande. Men det är för att det innebär ju också att man får en styrka som ur vilken det kan stiga ledarfigurer. Vi var ju nära detta i Algerietkriget, när legionen i Algeriet faktiskt gjorde uppror. Men då kom det en större ledarfigur och ordnade upp det hela. Men där finns liksom, det är en viktig institution även för ett lands utveckling. Jag tror vi kommer att se sådana i stor skala faktiskt med den ryska närvaron i Afrika till exempel. Det kommer säkert att etableras fasta delar av olika, har redan börjat egentligen, av olika länders våldsapparat. Det finns dock ett trist exempel tycker jag på främlingslegion. Det är väldigt trist. Det var i Rhodesia under försöken att behålla ordning i landet. Då upprättar man en främlingskompani, två kompanier, som bara bestod av fransmän. Mm-hmm. Men det gick inte bra alltså. Det är lite oklart varför, men alla är överens om att det var misslyckat och att de gjorde mer skada än nytta.
För att de var fransmän?
Nej, alltså båda sidor, alltså fransmännen menar att det var fel på rhodesierna. Rhodesierna menar att de hade fått franskt avskrap ungefär som frivilliga. Vilket inte är sant, för det var väldigt många från deras fallskärmsjägarenheter som anslöt sig till den franska enheten i Rhodesia. Men jag ska gräva ner mig mer i frågan. Det gick inte bra i alla fall.
Det finns ju också några samtida exempel i Ukraina-kriget. Utländska frivilliga slåss både på den ukrainska och den ryska sidan. Framförallt på den ukrainska, tror jag. Det är de som framförallt har, åtminstone i det jag har läst, utmärkt sig för att ha liksom rätt mycket folk, även som välkänt frivilliga som kommer från, åker ner från Sverige slåss med Azov-bataljonen och jag tror också andra grupper. Så de har ju varit lite grann, inte pionjärer kanske, men de har ju använt sig av det här systemet. Jag tror mer än vad som är normalt i Europa i alla fall.
Ja, det har de ju uppenbarligen gjort. Så att, och ju mer liksom världen utvecklas i den här riktningen, desto mer kommer det att bli en ganska naturlig lösning, tror jag.
Hoppas någon vill komma och slåss i den svenska främlingslegionen när det är dags. Det känns på något sätt lite mer långsökt, men vi måste börja jobba för det också.
Man måste lova dem rejäla saker. Det är viktigt, tror jag. Alltså dels en tillflykt, men också någonting en bit bort som de kan få. En gård i Västergötland eller någonting sånt där.
Bra. Bra, inte i Västergötland, Boris. En hektar bördig mark i Skåne. Det blir bra.
En hektar bara?
10 hektar. Hur mycket ska de ha? Jag vet inte.
Åtminstone
Skåne 20. Är stort, de kan få så mycket de behöver.
Ja, precis.
Det är inte som att vi har Skåne till något annat.
Nej, bra. Jag är på.